Januari stod allt stilla, skaldade Joakim Berg för några år sedan. Men vi som rör oss sakta in i solljuset, det populärkulturella sådana, är givetvis podcasten Obit Riktum, som varit med mig, Tobias Nordström, och, vad ska man säga, kulturjournalistikens Ra himself, Billy Rimgard.
God dag.
Läget?
Ja, jag vill prata med pondus. Jo, det är bra. Helt okej. Okay. Själv då?
Jo, det är bra, tack. Vi brukar ju inleda och prata lite väder.
Brukar vi det? Jag tycker,
jag lovar dig att om man tittar de senaste 2 årens avsnitt så skulle jag tippa att åtminstone 55% av alla avsnitt inleds med prat om vädret.
55, jag säger 30. Så kan någon räkna på det här?
Ja, det får någon jättegärna. I alla fall, vädret. Jag har dodgade hela november, december att köpa vinterskor. Och höll ut några veckor där i december när snön låg blöt på marken. Och sen kände jag då, sen firade jag jul, var liksom uppåt i landet och där var det snöigt. Jag bet ihop ännu mer. Sen kom jag hem till Stockholm. Snön försvann. Jag tänkte, yes, jag klarade det. Jag slipper köpa vinterskor. Nu då har ju snön kommit den här veckan. Så jag ställer frågan till dig. Ska jag köpa vinterskor?
Nej, vad cool. Glida omkring i sneakers.
Ja, men,
det tycker jag.
Ja, men det är det jag gör nu. Problemet är så här. Alltså, så som det här funkar, så vet jag också att det kan ju mycket väl vara snö fram till slutet, liksom mitten på april.
Mm. Ja, det där är knepigt. Jag är ju väldigt mycket för att jobba sneakers på snön i någon slags total in denial över vad som händer. Men samtidigt så när jag var på Island här i höstas så blev jag lite pepp över hur de så här hanterar. För där är det så här, välkommen till Island, här kommer det frysa ihjäl typ. Alltså de försöker inte ducka det faktum att det är för jävligt. Så alla glider omkring i sina stora stickade tröjor och pälsmössor och sånt.
Ja.
Och jag tänker att man kan också omfamna det. För här i Stockholm så ser man ju många stå i liksom skinnjacka, kjol och sneakers och frysa.
Det är jag. Skinnjacka, kjol och sneakers. Det är standard.
Står och väntar på någon buss som aldrig kommer och det blåser och snöblandat regn och det är så här. Nej, men det är inte kallt faktiskt. Nackdelen som jag ser lite med att klä sig varmt, det är ju dock att om man som jag ägnar ungefär 25 minuter på en fullpackad tunnelbana, så är jag ju betydligt mer i en varm miljö där jag svettas än jag är i en kall miljö där jag faktiskt behöver ha vinterkläder.
Svettas du heller? Vad gör du helst? Svettas eller fryser?
Fryser.
Alltid?
Jag klär hellre ner mig lite grann och mår bra på tunnelbanan än att stå och så här kvävs typ.
Men jag tänker också att kylan driver ju ut det som är ont på något sätt.
Man straffar sig själv, det är lite så här späkning.
Ja, men eller hur, och det är liksom det här med att man liksom blir förkyld när man är bartklädd. Jag tror inte på det. Jag tror bara man blir förkyld om man skiftar mellan för varmt och för bartklädd, så att säga.
Ja, man kan lägga det. Jag sitter ju med öppet fönster på jobbet exempelvis. Folk tycker jag har skitkallt i mitt rum, men jag tycker inte det, jag tycker det är behagligt. Det är friskt.
Ja. Jag vet inte, det var någon som lät jättegammalt att säga att det var att det är friskt.
det är
liksom, det är friskt. Och så sitter du där i det borde drömma och så är man liksom en... Men... när du sörplar på ditt stekheta kaffe eller någonting.
Men gamla människor har inte de så här 25 grader hemma? Det är inte alltid så jättevarmt när man kommer hem till gamla?
Ja, men fast jag tror liksom så här, ja, du har helt rätt. Men gamla människor fryser väl också väldigt mycket.
Mm.
Alltså min pappa har berättat om min då gammelfarfar, alltså hans farfar, som då, på vintrarna hade, dubbla långkalsonger, handdukar virade runt benen och sen byxor utanpå det. Och då sen på sommaren då klädde av sig till bara långkalsonger och liksom kostymbyxor då, för det var ju så gubbar klädde sig på den tiden.
Så innersta laget långkalsonger, de satt liksom på året runt?
Jag hoppas att han hade en roterande schema på, på ett antal långkalsonger. Men annars så ja.
Men apropå att straffa sig själv så måste jag ta upp en kommentar som kom till vårt filmerna som aldrig filmades avsnitt som kommer.
Mm.
Eller som kom.
Som kommer.
Ja, Ekvilibrist kommenterar.
Pratar Gud, vissa skulle kunna tro att vi spelar in det här avsnittet för några veckor sedan.
Ja, men då har kommentaren kommit innan avsnittet också. Det är i och för sig skevt.
Ja, det är jättekonstigt. Ja.
Ekvilibrist skrev att han blev pepp på Neil Blomkamps liksom det här Alien-uppföljaren som han retade med på Instagram.
Mm.
Men sen så klistrades in en konversation från, nu ska vi se, postad för ett år sedan, säger Discuss. Där Ekvilibrist säger, för övrigt, har ni gjort något temaavsnitt av typen projekt som aldrig blev av? Efter att ha sett Jodorowskis Dune blev jag sjukt pepp på idén. Och då svarar jag så här. Projekt som aldrig blev av. Jesus, det kan vara en guldgruva att tröska i. Det finns typ en gladiatoruppföljare där han slåss mot halvgudar i helvetet, va? Ska kolla runt lite, tack för tipset. Halvgudar i helvetet? En gladiatoruppföljare? Det här är nyheter för mig.
Det var du som skrev där alltså.
Ja.
Hade du feber eller någonting?
Det låter ju helt fantastiskt.
Det låter ju som en feberdröm.
Ja.
LSD-uppföljaren till Gladiator.
Men alltså, min hypotes som jag arbetar ute efter är att jag hade läst någonstans nyligen om denna. Och sen skrev så där för att verka påläst, för det var den enda liksom så här projekt som inte blev av, exemplet som jag kunde då, kanske. Det låter definitivt som någonting vi missade i avsnittet.
Ja, definitivt. Det kan man nog säga. Förresten, läste du, vad heter det, reportaget som Marcus Morey Haldin hade skrivit i Svenska Dagbladet om den här västernfilmen med, vad heter han, Carl-Johan De Geer och Alice Bah Kuhnke, eller då bara Alice Bah i rollen, och Adam Alsing även i en roll. Det var helt fantastiskt. För jag tänker att det på ett sätt knyter an lite grann till det vi hade i vårt avsnitt, att så här. På pappret skulle jag ändå kunna argumentera att en västern med Carl-Johan De Geer, Alice Bah och Adam Alsing inte är en tråkig idé.
Nej. Jag tycker den sitter där.
Men av den här artikeln så förstår man ju också att utförandet av den här idén var ju allt annat än bra. Och det är väl det som i filmerna som aldrig blev av, de är ju befriade från det oket. Vi snuddade vid det avsnittet, men det är liksom... Det är värt att betona ytterligare. Att de aldrig gjordes gör att de blir så mycket mer intressanta på något sätt.
Mm. Det finns liksom en what-if-grej där. De filmer som görs och blir kalkoner, de är vi fria att döma någonstans.
Mm.
För där har vi liksom ett färdigt resultat, eller vi kan liksom, vi kan betrakta dem. Men när man ser liksom en skiss, en idé, då kan man ju bara bedöma den utifrån potential.
Ja, och men jag tycker det där är så himla intressant på något sätt, att så här, alltså det mest underskattade som finns är ju liksom hantverk och utförande på något vis. Alltså man ofta så är man så otroligt benägen att hylla och intressera sig för idéer och koncept. Men alltså, de bästa av idéer faller ju som käglor om utförandet är dåligt, så att säga. Samtidigt som alltså, ett bra utförande kan lyfta vilken medioker historia som helst, så att säga. Och jag tror vi lever just nu i en tid som är väldigt mycket intressanta idéer och koncept och halvdana utföranden, så att säga. Eller kanske inte halvdana, men safe utföranden, så att säga.
Och jag kan känna så här... De gånger som man kanske blir mest så här, imponerad av någonting, det är när jag går på teater och det är extremt lite effekter, extremt lite scenbygge, verkligen inget glitter, utan bara liksom en handling.
Mm.
Så. och man sitter och ändå lever sig med otroligt mycket och drabbas av den, så att säga. Det kan jag tycka är så fantastiskt, för att i en värld där det ofta, det snarare är tvärtom, att en så här bristen på handling döljs bakom en snygg scenografi och cool miljö, så så kan jag känna att det motsatta är fan så mycket svårare att göra någonstans.
Ja, men eller hur? Alltså, jag tänker, det finns ju, nu kommer jag inte ihåg vem det jag citerar överhuvudtaget, men det finns någon sån här, jag tror att det är en amerikan som har pratat om att hen har hört de mest fantastiska romaner och berättelser fläkas ut över otaliga middagar, men alla har liksom stannat vid middagsbordet på något sätt. Att så här, det är väldigt lätt att sitta och ha de storslagna idéerna, men sen ska du liksom, du ska utföra dem också, för annars är de egentligen ingenting, så att säga. Och är de inte utförda storslaget, så blir det inget heller. Ett jättebra exempel, jag såg den för någon månad sedan, men jag såg om den nu i veckan för att den brände sig fast så mycket. Filmen Whiplash, har du sett den?
Nej.
Upplägget superenkelt. Handlar om en ung man, jag tror han är 19 år gammal. Han är trummis, jazztrummis, vill bli liksom... han är liksom karriärist. Trummiskarriärist. Och går då på en väldigt anrik amerikansk musikskola och har en tyrannisk lärare. Typ världens äldsta historia. Men den är liksom berättad med så otrolig... Alltså man är helt så här mör i kroppen eftersom man har sett den filmen. För att den är en sån liksom nervig uppbyggd historia. Att där är liksom utförandet allt. Det visar att det mest enkla konceptet kan bli otroligt bra om man liksom håller tungan rätt i munnen på något sätt.
Vad heter den... Ska inte jämföra den med Whiplash eftersom jag inte har sett Whiplash. Men Phone Booth... Mm. Kommer du ihåg den? Som utspelar sig vid en telefonkiosk liksom, hela filmen. Också så här, just det här att använda sig av, det behövs inte så mycket glitter. Man kan bygga suspens på massa olika sätt. Så.
Jag är oenig där. Jag tycker ju snarare att den faller under den andra grejen. Att någon hade en idé, men sen var utförandet lite så där.
Ja, den är kanske snyggare som filmaffisch än som film. Det är sant.
Hisspitchen är på ett sätt bättre än filmen.
Mm. Och sådana projekt har man ju varit med i ett och annat, alltså inte filmer då, men alltså så här, massa annat, att så här, det som är liksom motsvarigheten till en filmaffisch, alltså någon kläcker någonting som bara låter bra, känns bra, men ingen i rummet kan besvara frågan varför, de projekten ska man liksom lägga ner direkt, för det går inte att genomföra på något vis. Jag skulle bara vilja återkomma snabbt till kommentarsfältet till filmerna som aldrig filmades avsnittet, är en guldgruva, känner jag.
Ja, verkligen.
Captain Number Two skriver: det finns ett par absoluta kultprojekt jag gillar att dagdrömma om. Sergio Leones Slaget om Stalingrad-film är nog den största favoriten. Sergio Leone och Ennio Morricone var tillsammans igen. Den skulle vara inspelad på plats med Sovjetunionen och Gorbachevs välsignelse och hade 100 miljoner i budget 1988. Allt var på plats och sen blev Sergio Leone sjuk och dog i en hjärtattack.
Typiskt.
Ja.
Det finns ju en ganska bra Stalingrad-film ändå.
Ja.
Som väl heter Stalingrad, va?
Precis, den är bra.
Men alltså, det är inte den tyska från...
Det är inte Ennio Morricone.
Nej, det är väl väldigt sant. Men jag tänkte att vi kan väl hänga kvar... Vi lämnar filmerna som hade gjorts avsnittet bakom oss. Men vi kan väl hänga kvar lite grann med den här idén om att vi lever lite grann i koncepten och idéernas tidsålder. Det har ju snackats... Och det här tror jag är ett symptom på det på något sätt. Det har ju snackats i veckan om att... den gamla härliga serien X-Files eventuellt ska få en fortsättning. Och jag tänker att det är ett symptom på detta tidevarv av idéer och koncept. Alltså någon på ett möte väcker frågan att det är inget bråk som ligger här. Kanske man skulle kunna uppliva den igen. Ja, säger någon annan på det här mötet. Det låter väl spännande. Och sen liksom
ingen hade sett säsong 9.
Ja, men eller så är det väl det de kanske så här, tänker att så här, säsong 9 var inte den jävligt rutten. Det borde vi, vad heter det? Det borde vi återgälda och spela in någon miniserie eller någonting.
We have to go back. Skriker Damon Lindelof. Ja, men hur känner vi för det då? Alltså jag är inte så jävla pepp om man säger så. Jag är inte så pepp för Heroes-rebooten heller. Men vi låter oss uppehålla oss vid X-Files.
Ja. Alltså jag är så här, jag är totalt opepp. Så, jag är så jävla... Jag kommer ju titta, såklart. För att jag älskar X-Files så otroligt mycket. Det betyder väldigt mycket för min för mitt populärkulturella intresse i startgroparna av det. Så att det är klart att jag kommer titta, och det är klart att jag inte kommer kunna såga det längs fotknölarna. Och jag tror det skulle säkert kunna bli helt okej. Men det är också så här, en otroligt trött idé på något sätt. Mm. Alltså vi pratade ju lite grann om Twin Peaks-grejen. Nu är det någon månad sedan nästan. Men den har väl i slutet, har inte Twin Peaks i slutet någon slags replik som är I'll see you again in 25 years eller någonting sånt.
Det är möjligt, jag har inte sett den, så att jag är ju...
Jag tänker att sådana saker liksom gör det lite förmildrande, men jag känner ändå samma sak inför Twin Peaks, att det är en ganska trött grej på något sätt. Hur känner du? Kommer du titta på X-Files?
Nej. Eller jo, det är klart jag kommer kolla på den. Men jag vill ha något nytt. Jag vill ha... Vi satt och pratade om dagen, jag och min sambo, att vi typ inte följer några tv-serier nu. Och att man är så här... Man saknar så mycket bara att ha någonting... någon långkörare. Vi följer The Americans och Agents of S.H.I.E.L.D., Person of Interest. Men det är inte samma sak. Det är alla de är liksom inte... Det är inte 9 av 10, utan det är kanske 6-7 av 10, om man följer det, därför att det är liksom så bra det blir någonstans.
Mm.
Och just X-Files-grejen och Heroes för den delen, även den rebooten, hänger ihop lite med, jag läste en krönika av Jan Scherman som hade...
Det här är välkommen till Mattsson och Helin.
Ja, eller hur?
Jag läste något som Janne sa förra veckan.
Han hade en krönika som hette TV-branschen drabbad av svårartad kreativ koma. Där han pratar just om så här, hur alla nya format och sånt, ingen vågar göra någonting nytt, utan det är liksom, låt oss gå tillbaka till, låt oss reboota Jeopardy, det funkar skitbra. Liksom. Nu är det du som jobbar med TV av oss två, så du får väl avbryta mig när jag har fel. Men det är väl lite så här att TV attraherar inte en ung publik. Inga nya unga börjar titta på TV och bli lojala. Och det är därför som man plockar upp de här... Alltså man plockar upp Twin Peaks, X-Files, även Heroes. Det är liksom riktat till de som är kanske... Ja, men typ 30 idag, 25-30. För det är liksom den sista generationen som har sådana favoritserier. Och som man kan slå an de där nostalgiska strängarna hos... För sen efter det, då är folk illojala och hänger med YouTube-kanaler och Snapchat med kompisarna snarare än att följa tv-serier.
Ja, men jag tror också att... Alltså jag tror det finns två dimensioner av det här. Jag tror att det dels finns en amerikansk dimension som handlar om att... vad heter det? Tablålagd tv har en kreativ kris som handlar väldigt mycket om att man inte... Man vågar inte satsa och man vågar inte ha tålamod. Man kastar ur sig nya idéer och låter dem liksom inte mogna, man låter dem inte hinna ta form innan de läggs ner. Man har panik helt enkelt. Och det gör att man väljer att gräva fram de gamla grejerna, för att man tänker att de kommer i alla fall locka tillbaka några tittare som vi har förlorat.
Mm.
Men sen tror jag att det finns en svensk dimension av det här också som är betydligt mycket mer inriktad mot... För att i USA ser man framförallt det dramakoncepten som tas upp på nytt, så att säga. Medan man i Sverige ser, du nämnde Jeopardy, man ser även väldigt mycket så här gamla reality-format som väcks på nytt. Alltså det snackas om det är på gång en ny Robinson, jag jobbade med Big Brother i höstas, Paradise Hotel går som tåget på TV3. Så att det finns liksom en revival för de här gamla formaten, som jag tror å ena sidan handlar om att locka till, eller att så här, det är, man lockar en publik som är liksom 25-årsåldern som får vara lite nostalgiska till hur det var när de var unga och tittade på TV med mamma och pappa. Men sen så tror jag även att det finns en dimension som handlar om att det är liksom, det finns givetvis en klassiska dimension också, att det är saker folk känner igen, det är saker som man inte behöver sälja in på nytt, så att säga. Men sen också hela den grejen att reality-serien är någonting som tarvar att man hänger med i serien, så att säga. Det, precis som en såpopera, så är den med en på en mer daglig basis än vad dramaserien är. Och så här, dramaserien kräver en otrolig investering i fiktionen för att den ska liksom verkligen få den maximala effekten på något sätt. Medans reality-program ofta får liksom samma effekt mycket enklare. Därför att man tittar snarare för att snacka om det med kompisar än vad man tittar för att man själv upplever någon form av eskapism eller någon form av någon form av liksom njutning av det, så att säga.
Mm.
Så att det är väl de två, den skiljelinjen jag skulle göra mellan den amerikanska kreativa krisen och den svenska kreativa krisen på något sätt.
Mm.
DN skrev, Kristoffer Ahlström i DN skrev bra om det i december, tror jag. Vad heter det? Jag ser här att rubriken var TV-världen lider av kreativ förstoppning.
Ja, svår kreativ koma och kreativ förstoppning.
Ja.
Det är hård dom.
Men han citerar ju i slutet på den, så citerar han en intervju från SVT:s interntidning som heter Vi på TV. Där den avgående vd:n då, Eva Hamilton, sa att surmagade kulturkroniker vill att programmen ska se ut som de gjorde på 90-talet för att vara bra. Jag tror inte att de surmagade kulturkronikörerna tycker det, men det kanske ändå vittnar om någon slags inställning hos tv-kanalerna kanske.
Mm. Ja, knepigt att komma ur det där, för det är ju liksom, alltså, just i svensk tv så finns det ju inte så här jättemycket pengar. Alltså, billiga format kommer ju alltid funka bättre.
Så är det ju, så är det. Och det är, alltså, jag som jobbar en del med tv vet ju också att det är en otroligt sån liksom ekonomisk, alltså alla satsar väldigt mycket på att göra saker billigare i tv-världen just nu också. Men jag tror också att det här är liksom, det här är också på ett sätt en logisk vidareföljd av det liksom kändismyset som har dominerat de senaste 6-7 åren med liksom Stjärnorna på slottet och Så mycket bättre och så vidare, där vi har fått liksom en ny injektion av reality som folk verkligen har flockats kring, och nu då så här, nu finns det inga kändisar, nu har man liksom mjölkat ur kändisarna, så står det så här, ja, men då går vi tillbaka till som vi gjorde förr i tiden, vi skapar egna kändisar genom att värva lite sköna personligheter och skicka dem till Mexiko där de får supa och knulla.
Och synergin med liksom en krisande kvällspress som behöver ha rubriker om Robinson. Han vägrade slakta rockan. Citat, det är ju bara en snäll fisk.
Ja.
Alltså, vet, den löpsedeln drömmer man väl om när den var relevant, ja, på något sätt.
Vad heter det? Kvällstena suktar efter en ny naken Janne, helt enkelt.
Ja, men verkligen. Det är väl dit vi alla vill.
men på tal om det här med att plocka upp nya format. Det kom här i veckan en trailer för rebooten av Fantastic Four. Och den var, jag vet, vad tyckte du om, vi kan börja säga, vad tyckte du om trailern? Vad när jag säger filmen, mer, det vet vi inte.
Mer pepp på att se den filmen än den förra filmen.
Ja, du menar den med Jessica Alba och
Michael
Chiklis som The Thing.
Ja,
jo, det är väl det är nog alla. Alltså att den filmen fick för en uppföljare också, var det inte så?
Är det så illa? Det har jag helt förträngt i sådana fall.
Jag tror att det kommer en Fantastic Four 2 då.
Mm.
Men berätta, varför du är mer peppad på den här?
Ja, men det känns lite annorlunda på något vis. Inte bara jämfört mot den filmen, men även mot superhjältefilmer överhuvudtaget. Svårt att sätta fingret på vad det är, men det känns liksom, nu har inte jag någon relation till Fantastic Four direkt.
Nej, inte jag heller. Jag har läst otroligt lite Fantastic Four.
Men men du då? Vad kände du?
Ja, men det finns ju någon speciell ton i trailern, tycker jag ändå. Alltså, min första tanke var så här, det första jag frågade mig var, är det här, gör de Fantastic Four mörkare nu? Mm. Men det är inte riktigt det heller, känns det som. Utan det känns mer att de gör det dramatiskt på något sätt. Än mörkt.
Mm.
Och det känns jävligt så här, det känns som att man vill slå an, alltså,
Lite allvarlig nästan.
Ja, lite grann. Alltså, Io9 jämförde det med Interstellar.
Alltså känslan som var Interstellar-trailern. Ja, jag tycker snarare att det är lite likt så här Man of Steel. Mm. Som den trailern var.
Emo, ja. Emo Man of Steel-trailern.
Ja, lite emo och lite så här, lite sober. Eller somber kanske man ska säga. nej, men så jag blir så här, jag blir inte peppad, utan jag blir snarare så här, liksom lite så här intresserad och fundersam, vad är det de försöker göra? Det är ju en första trailer som är en dryg minut lång, så att det är ju fortfarande mer ett gäng, det är mer ett gäng snapshots än någonting som berättar någon form av handling. Det är ju väldigt tydligt att det är en origin story och att det finns någon slags fokus på den incident som gör att de blir The Fantastic Four, men mer än så är det svårt att utröna på något sätt.
Mm. Ja, men ändå i det överflöd av superhjältefilmer vi har, så känns det ändå som att den här kan ta en plats som kan vara mer relevant än, säg, de senaste Spider-Man-filmerna som jag tyckte var jättetråkiga.
Ja, det tror jag definitivt. Det är ju han, alltså regissören bakom den nya Fantastic Four, är ju han Josh Trank som gjorde Chronicle, som också var en ganska intressant tagning på superhjältefilmen. Som ju var en superhjältefilm helt utan förlagar, tror jag.
Mm.
Alltså en helt påhittad superhjältehistoria.
Mm.
Så att, ja, vi får se helt enkelt. Berätta gärna vad ni tänkte när ni såg Fantastic Four-trailern i kommentarsspåret på oddpop.se.
För några veckor sedan så pratade vi här i Oddpod om John Carpenters album Lost Themes. Det är ju ett soundtrack som inte är ett soundtrack, utan lösa låtar som John Carpenter har skrivit i samma anda, kan man säga, som hans klassiska soundtracks till Assault on Precinct 13, Escape from New York, Halloween med flera. Nu har den här skivan kommit och vi har lyssnat på den med lite av det vi pratade om här för några veckor sedan i bakhuvudet. Nämligen, hur förhåller man sig till någonting som är nyskapad nostalgi? Som man väl ändå får säga att det här någonstans är.
Konstruerad nostalgi på något sätt.
Konstruerad nostalgi, exakt. Jag kände väl så här att den stundtals låter rätt lökig.
Ja, verkligen.
Min första tanke, det var på så här, på 80-talet så kom det väldigt mycket så här skivor som var så här The Greatest Vangelis Soundtracks Played by Synthesizer Gods, typ. Alltså så här, soundtracks och sånt som inte var utgivet, som släpptes i så här rötna jävla versioner. Dåliga midi-syntar och sånt.
Mm.
Och jag tänker så här, det här är nästan som om någon hemmafixare idag skulle så här fräscha upp John Carpenter soundtracks från 70-talet. Det är det som är soundet ändå.
Ja, men jag tänkte på det på ett annat sätt. För mig var det en tanke som slog mig, var att nostalgin för någon slags John Carpenter-uttryck är liksom väldigt mycket, den är mer Escape from New York än vad den är Prince of Darkness. Alltså, mm. Att man, de lökiga dimensionerna av John Carpenter är inte de man minns. Men jag gillar på något sätt att det är de lökiga dimensionerna av John Carpenter som lyser igenom väldigt mycket på det här albumet på något sätt. Alltså att det finns en ärlighet i det. Att det låter så som 80-talet faktiskt var, inte så som man vill minnas det på något vis.
Nej, men det är sant. Det är sant.
Man glömmer liksom att det mesta av den 80-tals-ovran, tidiga 80-tals-ovran, är ändå jävligt dålig liksom.
Mm.
Och är liksom vacker snarare för att den är förlegad. Om den skulle liksom, om den bara skulle lyftas in i nu, så skulle det nästan bara vara dåligt, så att säga. Det är bara tidens tand som skänker någonting lite barmhärtigt över det.
Men typ så här Harold Faltermeyer soundtrack till Tango and Cash som, alltså så här, jag mindes av någonting väldigt mäktigt, men som jag Jag efterlyste det på Twitter, för jag fick inte tag på det någonstans. Och då var det en vänlig själ som skickade mig en spränd länk. Och jag kastade mig över det, för jag tänkte att det var nog bra. Men det var inte så bra.
Nej, men det är exakt så.
Men tack så hemskt mycket om den vänliga själen lyssnar nu. Så jag blev väldigt glad över servicen, men så besviken någonstans.
Ja, men jag tänker så här, alltså vissa låtar tycker jag funkar bra. Men vissa låtar är verkligen, som du säger, otroligt lökiga. Du är ju mer musikaliskt begåvad. Du är den mer musikaliskt begåvade av oss två. Vad är det som gör att det inte funkar, tror du?
Alltså, på något sätt så är det ju så här att varje tid har ju sitt sound på något sätt. Det John Carpenter gjorde på Escape from New York exempelvis, det är, om inte ett tidlöst sound, så åtminstone ett sound som var betydligt lättare att överleva tidens tand. Vad sa jag där? Var jag helt obegriplig?
Nej, ett sound som är lättare att överleva tidens sound. Om inte tidlöst, så åtminstone lättare att överleva tidens sound. Sorry.
Ja. Och grejen är så här att det finns någonting händer, alltså min tes, och den, jag hävdar att den tesen är vederlagd, den går inte att bestrida. Alltså någonting händer i mitten av 80-talet när alla börjar använda digitalsyntarna, och det skulle vara så här, du vet, riktigt dåliga så här rumsekon på trummor, och alltså det är bara, du kan ta så här rockband, ta så här typ Eldkvarn, deras skivor så här Himmelska dagar, jättebra låtar, men så här, produktionen ibland ekar av det här extremt 80-taliga liksom. Och efter det så har ju sound gått väldigt mycket hand i hand med tiden. Så här, alltså 90-tals techno har svårt att överleva därför att det finns vissa saker som, ja, som är tidstypiska och så vidare. Men det är någonting där, mellan typ 77... Joy Division, postpunk, analogsyntar, tidig Tangerine Dream, Jean-Michel Jarres gamla grejer. Alltså det finns någonting i det soundet där, Kraftwerk, som på många sätt liksom klarar sig. Och problemet med John Carpenters nya, det är att det är jäkligt slickt. Det är liksom så här preset-ljud från syntar från idag. Det är liksom en... ja, alltså det är just det här, det är inte 2015, men det är för nära 2015.
Alltså. Kan man ringa in det skiftet du beskriver med det klassiska, inte jätteklassiska, men den lite klassiska replikskiftet i filmen Fame? Mellan en musikläraren och en elev, där musikläraren frågar, eller där eleven säger "You can do it all with a keyboard, an amp and enough power." Och läraren frågar "You're going to play all by yourself?" Och eleven svarar "You don't need anybody else." Och då läraren avväpnande replikerar "That's not music, Martelli. That's masturbation."
Ja, alltså,
är det som händer på 80-talet egentligen, att musiken blir ett onanerande på ett sätt?
Ja, jag har ju absolut ingenting emot mot folk som gör allting själv. Jag kommer att tänka på det gamla så här Ratata-klipp, intervju med Ratata, som så här, du vet, 18-årig Mauro Scocco, och de står där, så i hela skivan gjord med den här, så pekar de på någon sån här Moog-synt som står framför dem, och de bara ja, så här. Men kan man inte säga att det är maskinerna som gör musiken då? Nej, det tycker vi inte. Alltså du vet, de blir så ställda mot väggen redan där. Den här knapptryckningen, så blir det musik liksom. Så nej, jag har absolut inget problem med en digitaliserad musikvärld och att man kan göra allting själv. Utan det är snarare någonting i... det kommer vara exakt samma sak idag. De som kör på de presets som finns i deras softsyntar, de kommer låta mögigt om 5 år, 10 år. Medan de som är kreativa, en sån som säger, jag vet inte, The XX eller liksom vad som helst, alltså där kommer det inte låta så. För att det kommer inte låta nytt och fräscht, men det kommer heller inte låta så här dödsgammalt liksom.
Nej, du har nog rätt. Men jag vidhåller ändå att det finns någonting masturbatoriskt över det polerade 80-talssoundet.
Ja, ja, alltså kanske, kanske. Men ska vi sätta pluppar på John Carpenter?
Vi sätter pluppar på Carpenter.
För det är jättesvårt att göra. Alltså helt kontextlöst så är ju det en
nej,
ganska klassskiva.
Ta in så mycket kontext du känner behövs.
Med kontext, 6 pluppar av 10.
Ja, men vi ser, nej, det är en för rationell skala för det här ändamålet, känner jag. Vi tar 1-7 är skalan.
Fyra och en halv plupp.
Om man, eftersom att du delar ut halva då, så säger jag 3,5 plupp.
Mm.
Jag tycker att det fanns liksom som bäst 2-3 bra partier. De senaste åren har någonting ploppat upp i min webbläsare emellanåt som alltid har varit spännande och alltid varit ganska obegripligt. Det har gått under flera olika namn, 3301, Cicada och framförallt Cicada 3301. Men i veckan nu i Rolling Stone så kom ett långt reportage som berättade nästan hela historien om fenomenet Cicada 3301. Det är alltså då en grupp, man vet inte riktigt vad för sorts grupp, som kallar sig detta och har jäckat internets pusselentusiaster genom en rad olika mysterier med allt mer elaborerade och svårnådda lösningar med ett mål, nämligen att rekrytera internets smartaste personer helt enkelt. Jag tipsade om den här, om det här reportaget, och vi retweetade det på Oddpodcast, vårt Twitterkonto. Jag tyckte väldigt mycket om det reportaget.
Det var kittlande, för att använda ett Oddpod värdeord. Allt började ju en gång i tiden, var det 3 år sedan, med en bild någonstans på 4chan typ. Som lockade då till att man skulle börja knäcka koder, krypton, lösa pussel och sånt. Allt tog sig vidare och vidare för att man skulle på något sätt sålla fram de smartaste. Jag gillar på ett ställe, man får ju följa i det här reportaget, får man ju följa ett gäng då som har jobbat med tillsammans för att knäcka Cicada pusslet. Och jag gillar efter ett tag hur de börjar bli mer och mer paranoida. Alltså de blir så här, de börjar reflektera över vad de är en del av och vilka som det som styr dem någonstans.
Precis. De kallar sig för, vad heter det? De skapar ett IRC-chattrum som de kallar, och kallar sig själva för Decipher. Det här gänget då som är vad ska man säga, övermedel intelligenta i alla fall.
Men duktigt
benägna att snöa in på saker, känns det
som. En som sitter med 4 skärmar hemma i ett släktrum och sitter och jobbar så mycket krypton att han pajar ögonen och måste korrigera synen.
Ja, men också att det han gör är att han sitter och tittar på krypton för att identifiera mönster. Alltså det finns något otroligt matrixt över det, att så här, sitta och titta på kod och förstå någonstans vad det är. Men bara för att dra några exempel på vad de här pusslerna då innebar. Det har varit, vad heter det, hittills, jag tror att det är 2 eller om det är 3 omgångar hittills. Den senaste har precis dragit igång, jag tänkte vi ska prata lite om det avslutningsvis. Men det har varit lite olika metoder för att ta sig vidare de här pusslerna. Det har varit att man ska, liksom enkla saker som att man ska köra bilder genom textredigerare och hitta koder och nycklar i texten. Det har varit att man ska koppla samman olika sifferkombinationer för att ta reda på vilka krypteringsspråk som döljer sig och därigenom hitta olika koder. Det har varit rena bokreferenser till litterära verk som handlar om att binda samman olika fragment så att det blir begripliga meningar. Det har handlat om att hitta dolda siffror i bilder som sedan kan multipliceras för att bilda URL-er. Primtal har bildat koordinater till platser där det har varit QR-koder uppsatta på lyktstolpar och så vidare. Det är liksom en myriad av olika saker. Och det som jag tycker är intressant här är på något sätt, vad ska man säga, att det finns en spännvidd. Alltså det finns dels en dimension av det här som är ren, vad ska man säga, ja, men ren problemlösning på något sätt. Att försöka tänka lite så här utanför boxen och försöka se problem ur nya vinklar, försöka förstå vad det är som åsyftas och så vidare. Men sen finns det även en grej som är alltså någon form av ren bildning, så att säga. Alltså man måste ha verktygen för att förstå vad vissa saker hänvisar till. Eller åtminstone tillräckligt bra kunskaper för att ta reda på vad det är som hänsyftas till. Och det här jag tycker det finns en brist i Cicada 3301s uppbyggnad i de här pusslen. Att man å ena sidan då har konstruerat dem så att de på ett sätt mer eller mindre är omöjliga utan samarbete. Men å andra sidan inte uppmuntrat till samarbete. Det beskrivs i det här reportaget hur de, det är som att den här gruppen inser själva att de drar med sig en massa följare som mer är intresserade av att hänga med de riktiga problemlösningarna än att ägna sig åt problemlösningen själva. Så att det finns någonting lite så här motsägelsefullt där på ett sätt. Alltså de uppmanar på ett sätt till någon form av interaktivitet och är på andra sidan emot det på något vis.
Jag noterade en sak som var så här. Vid ett tillfälle så får de fram en mening som ligger inuti en bild typ. Där det står "looks like you can't guess how to get the message out". Och någon noterade att både orden guess och out fanns i den här. Och då så fanns det tydligen ett steganography, någon jätteknepig sätt att gömma en bild inuti en annan bild. Och det programmet som man använder för att dechiffrera eller chiffrera det idag, det heter OutGuess. Så då var det så här, men då testar vi att köra bilden i OutGuess. Och då kom det liksom 75 kombinationer av olika nummer som de misstänkte referera till någon slags bok. Men bara den där grejen att man då behöver känna till OutGuess som redan är en kryptoprogramvara. Alltså det känns som att på ganska många ställen här har man satt in ganska höga trösklar för att liksom sålla bort.
Om man inte... jag menar inte ens att det är trösklar som sållar bort folk. Jag menar att det är trösklar som kräver att en person ser en sak och en annan person kan bidra med någonting annat, så att säga. Jag tror på riktigt att det inte finns en enda människa på jorden som helt utan input från någon annan kan lösa de här pusslen.
Nej. Det är mycket möjligt. För det är ju någonting, var det förra årets som typ inte är löst för att man har kommit till någon sida med så här 70 runor som ingen lyckas kläcka. Där tog det stopp. Ja. Men det häftiga här är ju någonstans ändå att det är både i en webbvärld och en fysisk värld så är det genomarbetat, det är genomtänkt. Det är som en stor, alltså det är nästan mer, alltså det här när så här Lost Alternate Reality Gamet satte upp meddelanden på billboards här och där. Det är ju liksom den här barnleken med, jämfört med vad de här pysslar med, känns det som.
Ja, men det beskrivs också väldigt bra i reportaget hur det är en av de här i gruppen Decipher som blir väldigt, ja, men får lite kalla fötter och blir lite så här, tycker det är lite obehagligt när de här koordinaterna dyker upp. För att man helt, han beskriver hur det helt plötsligt då så inser man att det finns en värld utanför datorskärmen. Alltså det är någon, alltså det är som att man blir uppmärksam på att det är någon faktiskt i the really real world som sitter och kommer på de här sakerna. Och att de då i the really real world har även satt upp saker över hela jorden. Alltså de verkar inte bara framför en datorskärm. Det är inte, Det är ju en bilden av, eller det är ändå ett intryck man får av den här gruppen, att det känns inte som ett insnöat gäng nördar som sitter i och liksom spelar världen lite spratt i ett chattrum.
Nej.
För det är liksom, jag tänker att uppbyggnaden i det här är också liksom lite för målmedveten för att det bara skulle vara en kul grej på många sätt.
Mm. Det är ju ohyggligt roligt att artikelförfattaren känner sig nödgad att fråga William Gibson om det var han som ligger bakom. Ja. William Gibson menar att om jag hade gjort det så hade det förmodligen varit lite roligare.
Ja, ja.
Men han frågar inte Neil Stevenson.
du tror att det är Neil Stevenson?
Jag tycker han är, med tanke på Cryptonomicon, är väldigt, väldigt mycket i det här som påminner om delar av Cryptonomicon. Jag tänker att de som har konstruerat det här i alla fall har läst den kanske. Ja. Eller bara kan sin kryptografihistoria, vad vet jag. Det finns ju någonting väldigt kittlande i liksom det här tanken på att, i alla fall för mig, jag ska säga det, jag är så jäkla dålig på allt sånt här. Alltså det är enkla korsord, jag kör fast. Jag är katastrofal på att lösa, alltså så här, peka klick-äventyr, du vet, jag går bort mig. Jag är inte bra på det här med...
Du är inte problemlösaren nummer ett helt enkelt?
Inte när det är spelgrej. Nej. Alltså om det är ett fritt bord och man liksom ska hitta lösningar, absolut, då är det inga problem.
Du är mer, vad ska man säga, du är mer en kreativ tänkare än en logisk tänkare.
Ja, definitivt. Mm. Definitivt. För när jag ska liksom verka inom, ja men du, det kommer jag alla ihåg i Poppospåret när du blåste mig med Atlantis. Jag kunde inte tänka utanför den boxen liksom. Jag var så fast i, jag vet inte vad jag sa jag München typ eller någonting.
Jag kommer inte ihåg.
Ja. Nej, det är verkligen inte min grej. Och det gör att jag är oerhört fascinerad av dem som det är. Alltså när jag läser hur de här får aha-upplevelserna och löser olika saker, så blir jag sådär, ah, du vet. Jag gillar, alltså jag tycker det finns något oerhört fascinerande i tanken på att sitta med fyra skärmar i den arktiska natten och liksom se mönster och färga sina ögon.
Ja, det är superromantiskt på jättemånga sätt. Och det är en väldigt samtida romantik. Alltså det är liksom en romantisk berättelse som har svårt att ta form i någon annan tidsera än vår egen. Och det gör den ännu mer kittlande. Men det som ändå så här skaver, eller det som gör att det fortfarande är ett väldigt intressant mysterium, men det som även gör att det skaver lite för mig, det är just den här grejen. Alltså Cicada 3301, man vet fortfarande inte vad det är, så att säga. Alltså när de här i The Cipher då, några av dem tar sig hela vägen genom den första vändan av pussel och blir då medlemmar i den här gruppen och får då förklarat för sig att den gruppen snarare existerar som den indelade snarare i celler som prosit. Som verkar oberoende av varandra och att deras uppgift är att komma på och skriva någon slags dataprogram. De bestämmer själva att det ska handla om liksom ett program som hjälper att skydda whistleblowers. Men så att de här människorna då som är med i Cicada 3301, de liksom är i kontakt med människor som bevisligen då är någon form av högre medlemmar. Som ger dem de här ordrarna och så vidare och styr dem i arbetet och synar det de gör. Men man har liksom ingenting att gå på vilka de är, så att säga. Och det är ju det hela väldigt, väldigt spännande. Men det rimmar också otroligt dåligt med vilka de utger sig för att vara. Alltså, i kommunikationen så förmedlar de tydligt att de är en grupp människor som står väldigt mycket för att internet ska fortsätta, att man ska kunna vara, vad säger man, alltså det ska finnas privacy, vad ska man säga på svenska?
Integritet, alltså,
ja, men, precis.
Nät, anonymitet, de uttrycker sig lite i de här texterna som återges, så låter det lite som Anonymous eller Peter Sunde, typ den tonen.
Ja, fast ändå någon form, en mindre demokratisk form skulle jag säga, för att det är samtidigt väldigt tydligt att det finns, att det är otroligt hierarkiskt och det är otroligt dogmatiskt på många sätt, att de verkar ha liksom en idé om deras verksamhet som de är liksom De är väldigt övertygade om sin egen förträfflighet, känns det som.
Mm, verkligen så. Och det som gör det sådär... Någon gör bedömningen lite... För mig halvt oövertygat i det här reportaget att det här kan inte vara en person som har gjort, utan det måste vara en grupp på något sätt. De säger att de är, inte är en nationsstat och att de inte är en... någon slags statlig myndighet av något slag, utan de är en fristående grupp, bla bla bla. Jag vet inte vad man bygger det här på, att en person inte skulle kunna ha konstruerat det här, förutom då att det, de här fysiska platserna där det sitter posters överallt. Men hur löser folk som är ute och jagar lösningar på det här? Jo, de kontaktar vänner och bekanta som bor i de här olika städerna, mm. i någon bakgata i Australien och i Warszawa och lite överallt. Och jag tänker så här ändå att...
Men skulle inte alla hålla käften i så fall?
Du menar att det är svårt att få alla att hålla käften?
Ja, det, eller ja, exakt. Det är det jag menar. Alltså, det, någon skulle väl läcka till slut, eller?
Fast det beror på lite... Ja, jag vet inte. Tror du det? Om det är folk som inte har någonting... Alltså, du vet, det kan ju vara folk som inte har någonting med någonting att göra. Om så här, ens sambos gamla skolkamrat numera bor i Sydafrika... Och så ber man henne och bara så här, du, kan du sätta, jag skickar en poster på en given dag, kan du sätta upp den här där? Det är lite så här projekt jag håller på med på internet, en installation typ. Alltså, det är väl klart att man kan få folk att bara göra sådana grejer, eller?
Jo, det är klart, men det är ändå så här 20, jag räknade snabbt nu, det är typ 20 olika platser på jordklotet. Många av dem i USA som sådana här med lapparna har satts upp. Och jag tänker att, alltså till slut så kommer någon på fyllan säga någonting.
Eller, inte om de inte vet liksom...
Nej.
Den mer spännande tanken är ju att det inte här är människor som ligger bakom, utan en AI.
Oh, det blev verkligen mind blown på mig nu.
Men vi har ju inte fått någon form av indikation på någon avsändare här. Nej. Det finns ingen som kallar sig vid namn eller utger sig för att vara ledare eller någonting. Det finns bara ett abstrakt we, och det finns ett chattrum på Darknet där man kan prata liksom.
Men varför skulle då AI:n behöva komma i kontakt med de här människorna som löser pusslet?
Därför att AI:n är begränsad från att skapa.
Eller så studerar AI:n också.
Ja, precis. The best and the brightest. Vad är de kapabla till?
Ja.
Nej, men AI:n kanske inte har, det kanske är en failsafe i AI:n som gör att den inte kan kompilera kod, för att den inte ska liksom bara bli helt galen, men däremot så kan den publicera bilder på internet typ. Och därför så kan den sätta upp sajter med bilder på, men den kan inte liksom skriva kod.
Det är ju en jättehissande tanke som aldrig ens slog mig när jag läste reportaget. Men det förklarar kanske inte dödar AI-idén. Men nu då, för bara någon vecka sedan, så drog ju årets Cicada 3301-pussel igång. Och det gjorde så med hjälp av en eBay-aktion. Där en, jag ska klicka upp den här så att jag inte säger någonting fel här. I eBay-aktionen då så är det en tavla som 5 januari började publiceras igen. Ska se, jag hittar inte den här eBay-tavlan nu. Nu blir jag konfunderad.
Aktionerna har plockats bort och den bröt mot våra community-regler.
Va? Nej!
The best and the brightest var en community manager på eBay.
Ja, ja, men i alla fall, det som fanns i den här aktionen var en målning där man där då bland annat syntes en cicada och någon form av sån lång kombination av siffror och bokstäver som väl då antagligen ska användas för att dra igång årets pussel. Alltså jag tänker jag så här, det känns ändå otroligt mänskligt på något sätt.
Mm.
Jo. Eller alltså AI:n har ju inte målat tavlan.
Nej, men AI:n kanske beställde en tavla från en fattig konstnär i utkanten av Amsterdam som blev jätteglad för att måla en risig cicada för 10 000 euro i kommission.
Ja, jo, sant kanske. Ja. Reglerna
för min AI är ju då att den inte kan kompilera kod, men den kan hänga i chattrum, den kan publicera bilder på internet, den kan mejla folk. Men så mycket mer kan den inte göra.
Jag kan ju chatta med folk.
Ja, precis. Precis. Men den behöver liksom folk som programmerar åt den. Ja, jag vet inte.
Det, i och med att själva historien inte är färdig på något sätt, så är det ju svårt att ta Cicada 3301 mysteriet i mål, vilket även blir tydligt i det här reportaget, och det är därför det är uppbyggt runt de här människorna snarare än runt själva gruppen. För de har ju då slutat allihopa i Cicada. Eller, nej, snarare så här. Cicada har lämnat dem, är det mer. En dag så när de går in i det här Darknet-chattrummet så finns det inte kvar bara. Vilket också är lite läskigt på något sätt. Men,
bara en fråga. Alla såna här liksom häftiga internetmysterier, de brukar ju gå avslöja bara genom att köra en who is på domänen.
Ja, men det är väl det där Darknet ställer till det lite.
Ja, fast jag tänker de har gömt alla ledtrådarna, de här långa sifferkombinationerna .com liksom.
Ja.
10 siffror i olika, ja, jag vet inte. Så.
Ja, alltså grejen är så, det är också så, jag antar att det har gjorts i och med att det inte är, som vi sa, det är människor som är väl införstådda med hur internet fungerar som löser de här pusslen.
Det var det första han med 4 skärmar satt och kollade innan.
Ja, men exakt. Det var att göra tracers på varenda jävla adress som fanns i det här mysteriet.
Mm.
Men era tankar om Cicada 3301, skriv dem till oss. Det här, jag tycker att det är otroligt intressant att tänka på och otroligt intressant att följa. Det ska bli skitkul att se vad årets skattjakt-pussel har i sin linda.
Och det finns givetvis att följa på massa Reddit-trådar och grejer, eller hur?
Ja, såklart.
Och med det så tar vi väl och rundar av veckans avsnitt. Kom och häng med oss på Facebook, vet jag. Obitridictum podcast heter vi där. Och på Twitter heter vi @oddpodcast. Oddpod.se, fina kommentarsfält. Älskar inputen vi får där. Vad finns det mer för självpromotion vi kan göra?
Man kan posta intressanta saker i hashtaggen PSOddPod.
Ja, oh, shit, posta intressanta saker. Jag fick ju jävligt konstigt ett anonymt brev med 5 stycken tygmärken från Dharma Initiative.
Just det, det har vi inte pratat om. Det måste vi prata om nästa vecka.
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Okay.
Ha det så bra. Det var en bra cliffhanger där.
Ja, eller hur?
Vi hörs då helt enkelt.
On Serial.
Ja, exakt. Vi hörs då helt enkelt och pratar om Billys konstiga dharma-märken. Ha det bra tills dess.
Hej då.
Hej.